Vi har kommit fram till andra Korinthierbrevet 10. Vi har avslutat en, vad ska vi säga, en parentes på två kapitel som talar om insamlingen av pengar till de nödställda i Judén. Och nu går Paulus tillbaka till ett, vad vi skulle kunna kalla ett, en typ av huvudtema i hela andra Korinthierbrevet, att han har blivit utmanad som ledare, och det har kommit in andra läror, falska lärare, falska apostlar, falska sändebud in i församlingen där i Korinth och försöker då bedra de här själarna som finns där. Och Paulus skriver och försvarar sig på ett sätt. Nu ska vi ju vara försiktiga med att försvara oss. Vi såg ju det när Mose blev attackerad, då försvarade han inte sig själv. När Joshua blev attackerad så försvarade han inte sig själv, utan då böjde sig ner för Hashem och lät Hashem döma. Men vi måste utgå från att Paulus inte gör saker och ting i köttet, om vi nu får uttrycka på sättet, utan han har fått en fullmakt av Messias Yeshua att skriva det han skriver, för han är Yeshuas sändebud, apostel. Så när vi utgår då från när han försvarar sig själv, så är det inte ett köttligt, vad ska jag kalla, lågt försvar, utan det är en överbevisning i ande som ska hjälpa korintierna att inte bli bedragna av de här falska lärarna som har kommit in och försöker lura dem i den här församlingen. Han nämner ju dem flera gånger, och det ser ut som att de här, om det nu en eller två eller tre, jag vet inte hur många det var, att de kom med väldiga stora pretensioner. De skröt om sig själva, de var väldigt storordiga, de tog ut pengar utav folket och var liksom superapostlar då, va. Och så jämfördes Paulus med dem, kanske främst från deras sida, och liksom, vad är det för en liten Paulus då, kanske hans kroppsliga växt, han var inte så lång till exempel, och hans sätt att tala kanske inte var så väldigt vackert eller starkt eller häftigt, om du ska kalla det, som dem. Och då så blir han nedtryckt utav de här andra som nu försöker ta makten och få inflytande i församlingen. Och därför så skriver Paulus det han gör nu i det här kapitlet och de som kommer efteråt. Jag, Paulus själv, vid andra ord, nu så är det jag som ryter här, inte jag, visar mina tänder, som är så ödmjuk när jag står ansikte mot ansikte med er, men visar mig så modig mot er när jag är långt borta. Det är det han har blivit anklagad för. Med andra ord, längre fram ser vi att de säger att hans brev, de är väldigt myndiga då, men när han är här. Vers 10 då. Hans brev är väl myndiga och stränga, men han kommer själv, uppträder han utan kraft, och på hans ord aktar ingen. Det här är alltså visor som går i de här falska ledarna som nu försöker ta makten. Man försöker trycka ner Paulus för att själva få makten. Och det är typiskt ett kötsligt, oandligt sätt att få makten. Det är att trycka ner andra, trycka ner sin motståndare. I Guds rike är det inte så att vägen till makt är inte att trycka ner andra, utan det är att ödmjuka sig själv. Och då kommer Herren att lyfta upp oss. Om vi ödmjukar oss, så lyfter han upp oss. Och det är ett typiskt drag hos andliga människor, att de inte behöver projicera sig själva och liksom visa, titta här vilken makt jag har, ni måste lyda mig och så vidare. Utan det är Herren som bekräftar det de är. Och det är slutklämmen på det här kapitlet. Vi kan väl läsa det nu här i början. Ty inte den håller provet som ger sig själv gott vitsord, utan den som Herren ger sådant vitsord. Med andra ord, när vi ödmjukar oss inför den evige och inte framhåller våra egna goda sidor och liksom projicerar oss själva hela tiden, utan låter Hashem göra det, då kommer han att bekänna sig till oss. Och det är en av hemligheterna till framgång i i Messias tjänst, för det är precis den väg som Messias gick. Han ödmjukade sig och blev lydig, och därför har Gud upphöjt honom över allting. Så vägen till att bli erkänd, upphöjd, få en ställning i det himmelska riket, i Messias rike, det är just att man ödmjukar sig. Och därför så Paulus, han vet att han har fått andlig auktoritet, så han behöver inte uppträda auktoritärt när han kommer till Korint. Och det har han inte gjort tidigare, och de anklagar honom för det. För han är inte intresserad av att vara liksom en superledare där alla ska springa efter hans makt uttryck då, utan han är ödmjuk, han är mjuk, han förmanar dem, han tar hand om dem som en mamma som tar hand om sina barn, och en pappa när han föder fram sina barn och fostrar sina barn. Men nu är det alltså en situation här där han måste ryta i som ledare och använda den myndighet han har fått på ett annat sätt. Och han gör det, som jag sagt, inte i på ett kötsligt sätt, om man nu får tala med de orden. Jag tror att de flesta av er förstår det uttrycket. Det är lite svårt att begreppa ordet kötslig, men vi ska titta lite mer på det. Okej, nu säger han att jag blir anklagad för att vara så ödmjuk. Det här ordet ödmjuk är låg, de har översatt i Svenska Folkbibeln. Saknar självförtroende, men jag tycker inte riktigt om den översättningen. Det är frågan om att vara låg. Meekness and gentleness har de skrivit i literal translation. Vi ser vad Young säger. Meekness and gentleness. Nej, humble. Det var inte det andra ord vi ska titta på. Humble, lowly among you, säger literal translation. Ja, jag är alltså ödmjuk i det, inte i det ordets egentliga bemärkelse, för ödmjukhet, i svenska ordet så har vi ett problem med ordet ödmjuk. Ödmjuk räknas ofta som att man är mjuk eller att man är väldigt diskret. Men ödmjukhet behöver inte vara att man är diskret. Yeshua, han var den mest ödmjuka människan på jorden, och han kunde driva ut de som sålde och köpte i tempelområdet och gjorde en piska och drev ut dem. Det var också ödmjukt han gjorde så, och det passar inte riktigt in i det svenska ordet ödmjukhet. Så att ödmjukhet, om man tittar på Filipperbrevet 2, så har det att göra med att man blir lydig. Att vara ödmjuk är att vara lydig, och det kan vara ödmjukt att ryta. Det kan vara ödmjukt att ta ansvar. Det kan vara ödmjukt att stå upp som ledare och säga så här är det, och det här är tillåtet och det här är förbjudet. Så när vi läser det här ordet ödmjuk i 1917 års översättning, så måste vi förstå att det har att göra med mjukhet att göra, det har med låghet att göra, och därför så har de översatt det i Folkbibeln som saknar självförtroende. Men vi får en liten hum om vad det handlar om här. Jag som är så låg, jag som är så mjuk, jag som är så försiktig när jag står ansikte mot ansikte med er, men visar mig så modig mot er när jag är långt borta, enligt vad nu hans motståndare säger, så förmanar jag förmanar er vid Messias saktmod och mildhet. Det är intressant att han åberopar Messias saktmod och mildhet här när han förmanar, uppmanar. På grekiska är det parakaleo, och det är alltså samma ord som parakletos, som är tröstaren eller anden som gav som en hjälpare, en tröstare. Det är alltså mjukhet bakom hans uppmaning. Det är alltså inte befallning. Han säger inte jag befaller er, utan jag uppmanar er med Messias mildhet och godhet. Och ber, tvinga mig inte att vid min ankomst uppträda med det mod och den bestämdhet som jag inte tvekar att använda mot somliga som menar att vi går fram på världens vis, eller vi vandrar på ett kötsligt, på vandra efter köttet, som han översatt 1917. Han vill inte vara sträng. Och han ber därför dem i Korint på allra mjukaste sätt vid Messias saktmod och mildhet, att de inte ska tvinga honom att använda den makten han har fått att bli sträng. Det är inte så roligt att behöva vara sträng. Men jag kommer att vara sträng om ni inte tar de rätta besluten här nu. Så därför så ber jag er att ni inte tvingar mig att göra det. Okej, ty även om vi lever här i världen, eller står egentligen, vi lever, vandrar i köttet, med andra ord, vi vandrar i kroppen. Det grekiska ordet är sarx, som betyder kropp. Och här har vi två betydelser på köttet då. Flesh på engelska. Vi vandrar efter köttet har att göra med att man går, man beter sig på ett oandligt sätt. En del översätter det enligt den här värld, på världens vis, Svenska folkbibeln på världens vis. Och det är ju en liten tolkning då i sig, världens vis, men jag skulle vilja säga på ett oandligt sätt. På ett sätt som hör till de människor som inte har en andlig karaktär, ett kötsligt sätt. Vi har ju två krafter inom oss, det anden och det är köttet, som står i strid mot varandra, som vi läser om i Galaterbrevet. Och här säger Paulus att jag går inte fram på ett kötsligt sätt. Det vill säga jag styrs inte av min yetzer hara, min läggning som vill dra mot det onda. Utan jag styrs på ett helt annat sätt. Jag har andra motiv som leder mig. Och även om vi lever här i världen, eller fastän vi vandrar i köttet, och här har köttet inte någon, vad ska jag kalla det, moralisk laddning, utan ordet köttet har bara med det rent fysiska att göra. Vi vandrar i köttet, med andra ord, vi lever i den här kroppsliga materiella världen. Trots att vi lever i den materiella världen, så vandrar vi inte efter köttet. Med andra ord, det inflytandet som finns i den här syndiga världen, det är inte det som leder oss. Trots att vi vandrar i den här fysiska världen som har blivit förorenad av synden, så för vi inte dock en strid efter köttet, med andra ord efter de syndiga begären, eller på världens sätt har de skrivit i folkbibeln. Här talar Paulus om en strid då. Det är ju egentligen en maktstrid det är frågan om. Vem ska ha makten? Vem ska bestämma? Och det är alltid det är frågan om när det gäller falska ledare och rätta ledare. Vem får makten? Och vi vandrar. Vi har de här kropparna, vi är helt vanliga människor. Men vi har ett annat sätt än det vanliga, mänskliga, kötsliga, världsliga sättet att ta makten. Vi jobbar på ett helt annat sätt. Vi har ett annat plan där vi rör oss. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. Svenska folkbibeln säger att de vapen vi strider med är inte svaga. Kötslig art, jag skulle vilja säga att det har inte med den här världen att göra. Vi har en strid som inte har att göra med svärd eller påkar eller knivar eller pistoler. Det är inte den makten vi använder oss utav. Utan vi är på ett helt annat plan. De är tvärtom så mäktiga inför Gud. Vi skulle kunna säga också att kötslig strid behöver inte bara vara fysisk, utan det kan ha också med ett psykologiskt sätt att övertyga folk, att tvinga människor att få att föra fram argument på ett listigt sätt och så vidare. Vi håller inte på med sånt, utan vi har en ännu högre nivå vi jobbar med. Vi har vapen som är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Messias lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldigt bland er, då är vi redo att näpsa eller straffa all olydnad. När Gud skapade den här världen så skapade han inte bara den materiella världen utan också den osynliga världen. Och den osynliga världen är det som ligger bakom den synliga världen. Med andra ord, allt synligt är ett resultat av det osynliga. Så om man ska få en bestående, grundlig, radikal förändring i den fysiska och den synliga världen, så måste man operera i den osynliga världen. Gud har skapat flera världar. Enligt djup judisk undervisning så finns det fyra världar som Gud har skapat. Olika nivåer i andevärlden. Och det ser man också i sidoren, de olika nivåerna som man går in i när man ber. Och den här världen som vi då lever i rent fysiskt, den påverkas av det som finns i de andra världarna, i de övre världarna. Och Paulus säger att vi har fått vapen, alltså verktyg att kunna påverka i andevärlden. Och på så sätt kan vi få makt i den här fysiska världen. Och det här är en princip som är väldigt viktig att förstå när man är en gudskännare. Att man inte strider i den fysiska världen. Och Yeshua nämner ju det själv. När han stod inför konflikten med den romerska makten. Att mitt rike är inte av den här världen. Utan om det hade varit av den här världen så skulle mina följeslagare ha använt sig av vapen i den här världen för att ta makten. Men eftersom inte mitt rike är av den här världen så gör vi inte det. Det är alltså en högre nivå. Och Paulus kände väl till de här världarna och kunde operera i dem och använda sig av de vapen som han hade fått som är mäktiga inför Gud. Att bryta ner fästen, vad är det för fästen? Young's Literal Translation säger strongholds. Svenska folkbibeln säger fästen. Men vad är fästen för något? Ja, det liknar ordet fästning. En fästning. Det är alltså frågan om starka byggnader. Starka murar. Strongholds. Och choroma ungefär. Det är alltså att befästa genom idén att hålla någonting säkert. En fästning. Och på ett figurativt sätt så är det argument. Här är alltså frågan om starka byggnader i andevärlden som man kan bryta ner med vapen. Vad är det för byggnader då? Vad är det för fästen? Jo, han säger att det är tankebyggnader och alla slags höga bålverk, eller högheter. Det har att göra med maktpositioner och det har att göra med attityder av höghet. Jag böjer mig inte, jag står här som en makt. Det kan vi bryta ner. Tankebyggnader och höghet, det har med högmod att göra, stolthet. Allt som uppresas mot kunskapen om Gud. Alltså sådana saker som står emot sanningen, står emot Guds makt, står emot Guds inflytande i de här lägre värdena. Här finns ju en dubbelhet i den här världen. De lägre värdena är ju dubbelhet. Ju längre upp du kommer, desto mer ett blir det. Ju närmare Herren kommer, desto mer ett blir det. Men ju längre ner i Guds skapelse du kommer, desto mer blir det en splittring mellan det ena och det andra. Och därför finns det makter som reser sig upp mot kunskapen om Gud i luften, i andevärlden. Och där kan vi operera då. När de här tankebyggnader och höga bålverk, som det översatts i Svenska folkbibeln, står det allt högt. När man då bryter ner det här så kan man hjälpa människor som är i en lägre sfär i den här materiella världen att komma rätt. Och i det här fallet så är det andemakter som ligger bakom de här falska apostlarna, falska sändebuden. Och därför säger Paulus, vi går in i den andevärlden som styr dessa människor. För de är inte Messias apostlar, de är falska apostlar, de ser ut som Messias apostlar, de klär ut sig och de talar på ett sätt som är helt felaktigt. Och vi går in i den världen nu, den onda världen, den delen i andevärlden som styr dessa människor, och vi tar makten över det. Vi bryter ner de här argumenten med våra mäktiga vapen. Det gör man i bön. Det gör man också med den uppenbarelse man har av Guds Tanakh, av Guds ord som man får. Det kan man använda till att bryta ner de här fästena. Och så gör vi varje tanke till en lydig fånge hos Messias. Och är beredd att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Här vill jag lyfta fram två saker. I första hand talar han om församlingen i Korint. Där det fanns argument som kom ifrån de här falska ledarna. Som hade klistrats fast nu i dessa människors själar. De öppnade sig för dessa inflytanden utav dessa människor som talade på ett sätt som var attraktivt för deras kött. Och de tog emot. Och då blev det samtidigt en andlig koppling. Och det är intressant och det är väldigt viktigt att förstå det. Vi människor är inte bara fysiska varelser. Det är inte bara kemi och sådana här saker i oss. Utan i oss finns en själ som också är dubbel. Som gör att vi kan koppla till det ljusa inflytandet i andevärlden och till det mörka inflytandet i andevärlden. Och beroende på de beslut vi tar i vår själ så kopplar vi med andemakter. Antingen på den ljusa sidan eller den mörka sidan. Det innebär då att för att få bukt med den styrka som finns i Yetzer Hara i församlingen i Korint. Alltså den onda böjningen nu. De felaktiga tankarna och argument som de har fått, för att få bukt med det så går Paulus in i andevärlden och då lyckas han koppla med det som styr de här människorna som har blivit påverkade. Så han går inte alltså direkt till människorna och attackerar dem, utan han attackerar i det som de har kopplat med genom sitt kött, sin yetzerara. Och på så sätt så kan han alltså bryta ner argument, han kan lägga det under Messias lydnad. Och när då de i församlingen som har blivit påverkade av de här falska profeterna och falska apostlarna har underordnat sig Messias, då kan han straffa all olydnad, står det. Och i första hand så har det ju den här frågan om lydnad i församlingen. Alltså man är lydig. Det som är rättfärdigt är inte syndar. Så om någon syndar så blir han straffad. Men det är efter att han har ödmjukat sig under Messias. Så vi kan inte straffa någon som inte vill bli tillrättavisad, så att säga. Vi kan utesluta människor som inte vill ödmjuka sig, men han straffar inte olydnaden så länge inte människan har en ödmjuk attityd. Utan han går åt olydnaden i församlingen när de har ödmjukat sig. Det är den första tolkningen här. Och den andra är mycket intressant. Man kan inte se det så sätt att när vi har fått en lydnad i församlingen, en nivå av lydnad där man underordnar sig Messias, man vill göra Guds vilja, man söker inte sitt eget, man har lämnat de här inflytanden från falska argument i andevärlden, är ödmjuk och vill göra Guds vilja och har kommit fram till en fullkomlig lydnad i församlingen, då har församlingen makt att kunna straffa olydnad i samhället runt omkring. Och det här är viktigt när vi går in i att kunna förändra samhällena runt omkring oss. Och det är ju ett av syftena med våra församlingar, är att vi ska kunna påverka hela vår miljö så att det blir en omvändelse i samhället, så att samhället vänder sig till Gud och vänder om från synd. Folk börjar få avsky synden, vill jag bli renare från sina synder, för att vi ska kunna straffa olydnaden i samhället runt omkring oss. Det blir alltså konsekvenser för folk som lever i synd på olika sätt. Det är inte att vi ska straffa det på ett fysiskt sätt, det har inte med det att göra, utan det är frågan om att det blir ett andligt starkt inflytande på folk runt omkring. För att det ska kunna ske så måste församlingen leva i lydnad. Och det är mer än så. För att församlingen ska kunna driva onda andemakter på flykten i andevärlden över en stad eller ett samhälle eller ett land, så måste församlingen leva i lydnad. Och det är inte en liten grupp som kan göra det här, utan här är frågan om att kroppen måste leva i lydnad. Då kan samhället påverkas. Så när den messianska kroppen eller messias kropp i en stad eller i ett samhälle eller ett land är underordnad, är lydig, har kommit till full lydnad, då blir det ett så starkt påverkande i samhället runt omkring att olydnaden mot Gud blir straffad där rent andligt sett. Och det önskar vi att det får ske i Sverige och i Norge och i Danmark och i Finland och i många olika länder där vi jobbar. Och därför måste vi jobba först med vår egen lydnad. Vi kan inte gå emot aborten och andra ogudaktiga lagstiftningar och få ett effektivt resultat så att det blir en verklig omvändelse i samhället förrän vi får lydnad i våra egna liv och i de församlingssammanslutningar som vi har. Om det finns olydnad i församlingen så kan inte församlingen påverka samhället runt omkring. Därför är det så väldigt viktigt att vi inte släpper in i församlingen människor som lever i synd och inte har kvar människor som lever i synd i församlingen. Synden måste utrotas ur församlingen. Om inte församlingen lever i lydnad så blir hela samhället ruttet. För om saltet mister sin sälta så finns det ingenting. Den bara är inte värt någonting utan bara får kastas ut och trampas ner. Därför så kan man inte se mellan fingrarna med synden i församlingen. Och Paulus går väldigt starkt åt det här. Han är medveten om församlingen ska få ett inflytande i samhället, så måste församlingen vara ren och lydig. Och därför så går han åt vissa personer då som inte vill lyda. Han säger det så här. Vi ska titta på det. Vers 2 står det: jag tvingar mig inte att vid min ankomst uppträda med det mod och den bestämdhet som jag inte tvekar att använda mot somliga. Somliga. Han går alltså emot dem som inte vill ödmjuka sig till dess att det blir en lydnad, total lydnad i församlingen. I vissa fall, om det inte finns en ödmjukhet och en omvändelse i dem som lever i synd, så måste man avlägsna dem från församlingen. För lite surdeg syrar hela degen, det har vi sett tidigare. Driv ut ifrån er den som är ond. Vi kan inte tillåta människor som lever i synd i församlingen, för då blir hela församlingen påverkad. Kom ihåg vad som hände med Israels folk. När de intog landet, när de kom till Jeriko, så var det en man, Akan, som tog utav det till spillogivna. De hade ju fått uppdraget att förstöra allting i staden och inte ta något byte. Fick inte ta guld och inte silver, inte någonting fick de ta från Jeriko. Allt skulle vara liksom ett offer till Herren, det skulle bli till spillogivet. Men Akan, han stal och gömde undan vissa saker som han såg när han intog staden då. Och därför så, när de skulle attackera nästa samhälle, som var ett litet samhälle, så blev fienderna mäktigare än Israel. Och det var flera Israel som dog därför att de inte kunde stå emot sina fiender. Och det var just därför att det fanns en man i folket som hade öppnat upp för onda andemakter och stulit och ljugit. Två saker han hade gjort. Han hade stulit och han hade ljugit. Han stal det som tillhörde Herren och han ljög genom att gömma undan det och inte tala om det. Och innan de fick ta på Akan så kunde de inte fortsätta striden och inta landet. De onda makterna som opererade genom de folk som bodde i landet var starkare än Israel. Och de var tvungna att göra sig av med denna Akan. Han blev ju avrättad på grund av att han hade stulit och ljugit på det sättet och orsakat att flera stycken i Israel hade dött i nästa krig. Så det var livsviktigt för folket att göra sig av med den som levde i synd. Nu vet vi ju att Herren är barmhärtig och långmodig och stormildigt mot dem som omvänder sig och ödmjukar sig. Så det är en sak att leva i synd och en sak att falla i synd. De som faller i synd och omvänder sig och bekänner sin synd och vill leva rent, om de så faller 7 gånger, så måste vi hjälpa dem att resa sig igen. Men det är en helt annan attityd att falla och inte vilja synda som att framhärda i sin synd och vilja leva i synd och inte ta det allvarligt utan fortsätter i sin synd och lever i synd. Det är en jättestor skillnad mellan de här två attityderna. Den som lever i synd och inte vill omvända sig får inte vara med i församlingen. Annars så förlorar vi hela vårt andliga inflytande i andevärlden runt omkring oss. Och jag vet inte om jag ska behöva berätta vilka synder det gäller. I det här fallet var det ju stöld och lögn. Men det finns ju många andra synder som också påverkar församlingen på ett väldigt negativt sätt som vi måste ta itu med. Paulus säger att när vi fått en sådan lydnad så att alla i församlingen är lydiga, då får vi makt att kunna straffa all olydnad. Både i församlingen och i samhället runt omkring. Och då får Guds rike makten här på jorden. Vers 7. Se vad som ligger i öppen dag. Om någon är övertygad om att han tillhör Messias, då ska han ha klart för sig att liksom han tillhör Messias så gör också vi det. Själva kärnan i allt vi gör i församlingen är att vi tillhör Messias. Till och med Paulus relation till Messias blev ifrågasatt. Han utsattes alltså för sådant förtal eller sådan ande, en attack i andevärlden att församlingsmedlemmarna började tvivla på att han tillhörde Messias. Och då säger han, det är ju helt klart, ser ni inte vad som är öppet? Jag behöver inte liksom försvara mig själv, utan ni kan ju själv se vad det handlar om. Det är ju helt klart att jag tillhör Messias. Om någon är övertygad om att han tillhör Messias, så ska han ha klart för sig att också, lika som han gör det, så gör också vi det. Ja, även om jag skulle berömma mig ännu mer av den makt som Herren har gett oss för att bygga upp och inte för att bryta ner, så skulle jag inte behöva skämmas. Jag vill inte att man ska få det intrycket att jag vill skrämma er med mina brev. Hans brev, säger man, är väl tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag och man föraktar det han säger. Den som påstår det ska veta att sådana vi är i ord, i våra brev, när vi är frånvarande, sådana är vi i handling när vi är hos er. Det är inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med somliga av de som rekommenderar sig själva. När de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva förstår de ingenting. Tydligen så gör de här apostlarna, de här superapostlarna, att de skryter med sina meritförteckningar och visar upp en väldigt övertygande självförhärligande. Vi för vår del går inte till överdrift när vi berömmer oss. Om vi ska nu tala gott om oss själva, så går vi överdriver inte, utan vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss. Och att vi skulle nå fram även till er och ta dem som ett exempel. Det var ju jag som var den första som kom till er. Vad ska de här andra komma och liksom ha makten i ett område där Gud gav oss nåden att först nå fram till? Så vi kan ju använda bara fakta här. Vad ska de ha makten där hos er när det var vi som kom först och predikade? Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Messias evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Tydligen så gjorde de här superapostlarna det, att de sa, vi har gjort det, titta vilket resultat det blir där, och så kanske det är andra som har jobbat med det och inte de. De kanske kom senare och menar att det, när de kom, då blir det verkligen någonting utav det. Och så var det bara att de seglade på och surfade på det som andra hade gjort. Men när er tro växer till, hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Nu verkar det som att Paulus talar om det fysiska här. Han talar om han fick hela världen på sin lott, så att säga. Men det är också en kallelse att nå ut till de som är icke-judar, de oomskurna. Petrus fick ju de omskurna på sin lott och Paulus fick de oomskurna. Så Paulus är ju hedningarnas apostel. Paulus är de folkens sändebud, Messias sändebud till folken. Så han har ju king nummer ett, han är första auktoriteten att tillfråga när det gäller hur församlingarna bland folken ska ledas. Och då kan inte någon annan komma och ta över liksom, utan Paulus är huvudet för hedningarnas församlingar, sändebud som Messias gav till folken. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är ett citat från Jeremia. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Det här är en väldigt viktig princip. Vi kan läsa från Jeremia 9:23. Så säger Hashem, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är den evige som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Hashem. I Pirkei Avot står det, kapitel 2, vers 8, det är alltså en fädernas ordspråk eller fädernas talesätt. If you have learned much Torah, do not take credit for yourself, since for this purpose you were created. Om du har lärt dig mycket Torah, så beröm dig inte själv, eller utnyttja inte det för dig själv, för det är det syftet som du skapades till. Om någon ska berömma sig av det han kan, så ska han berömma sig av Herren, för det var Herren som gav mig den här uppgiften, de här gåvorna, de här talenterna, för att jag ska tjäna honom med det. Och det är ingenting som vi kan upphöja oss själva i. Och det är någonting som är genomgående i Paulus brev till Korinterna. Lösningen för de här problemen som finns i Korint, det är att gå ödmjukhetens väg. Att ödmjuka sig och låta Herren upphöja mig. Och det är den väg som vi har att gå allesammans. Vi ska ha samma sinne som Messias hade, att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Och därför så upphöjde Gud honom över allting. Jag vill tacka för ikväll då och önskar dig en välsignad och andekraftig vecka. Jag hoppas att vi kan höras av om en vecka igen. Tack.
Tack för det.
Shalom.